Ja, jeg synes det er herlig å synge akkurat det. Der er faktisk en som er i stand til å hjelpe sjelene ut av den ytterste nød. Han kan ikke bare hjelpe litt, sånn som mange av oss kan hjelpe noen litt. Men der er en som er i stand til å hjelpe ut av den ytterste nød. Derfor så synes jeg det er så godt å kaste glans på han som kan det. Og det er Jesus, Guds veldige sønn. Tenk, han sa det før han gikk til Golgata, at jeg har makt til å gi mitt liv, og så har jeg makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far. Kan du si om deg det samme? Har du makt til det? Å gi ditt liv, og ta det igjen etter at du har gitt det? Nei, men det er Jesus, Guds veldige sønn. Og det er velsignet godt. Det er et vers i Klagesangen. Høres ikke det bra ut? Må ikke vi nå og klage litt? Det er et herlig vers, synes jeg. Så det kan altså finnes noe godt i Klagesangen. I Klagesangene, det tredje kapittel. Det er rart når den blir frelst, den blir i grunn glad i alt Guds ord. Om det er en lovsang, eller om det er en klagesang, eller om det er en tilbedelse, eller hva enn det er. Om det er en lære, eller en formaning også. En blir glad i Guds ord. For en er blitt frelst av Jesus, Guds veldige sønn. I Klagesangene, det tredje kapittel, der står det slik fra vers 21. Dette vil jeg ta meg til hjertet. Og det vil jeg si til oss som er samlet på dette kveldsmøtet. Der er vel noe som du har tatt deg til hjertet. Kona mi, hun har jeg tatt til mitt hjerte. Ja, hun vant mitt hjerte. Så derfor så ble det oss. Ja, hun måtte jo være med på det, hun også. Det var ikke bare jeg som måtte velge. Men her står det, dette vil jeg ta meg til hjertet. Håper at disse møtene her må også være slik for deg. At det der er ting som du virkelig tar deg til hjertet. At ikke du bare sitter her med disse parabolene dine, og så lurer du på hva blir sagt i dag, og så vurderer du utifra det. Men at det der blir noe fra himmelen som du tar deg til hjertet. Og i Klagesangene skriver altså, Jeremias er det vel som skriver det, at dette vil jeg ta meg til hjertet. Kan vi ta lærdom av det, vi som sitter her i kveld? Derfor vil jeg håpe. Du, der er fremtid over dette som han nå skal til å si. Han vil håpe på dette. Og så sier han, Herrens miskunn er det. At det ikke er forbi med oss. Og hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Det husker jeg disse, vi hadde jo plakater før i tida som det var fine sånne naturmotiv, og så var det printet et bibelvers på. Og jeg husker det at det hans miskunn er ny hver morgen. Det var et som gikk igjen mange ganger, der som jeg så i hvert fall. Men du, så godt dette er. Dette ordet miskunn, jeg synes det er jo et vanskelig ord. Men det ble litt oppklaret for meg. Det norske språket er jo et språk der vi har flere sånne ord som begynner på miss. Vi har for eksempel missmot. Og så er det et som heter missnøye. Er det missnøye i ditt hjerte i kveld? Ja, du vet hva det betyr, he? Og så kan vi lete frem et til. Missforståelse. Altså, der er noe som heter forståelse også, ikke sant? Og der er noe som heter mot. Når du får mot, vet du. Det er godt å få mot. Men når vi plasserer disse tre bokstavene miss foran et sånt ord, då får det motsatt betydning. Inte sant? Missförståelse, det betyder att han förstod det slett inte. Det är gott när vi förstår en ting som blir sagt oss. Men visst du missförstår, då får det alltså motsatt betydning. Och när där är ett ord i vårt språk som heter misskunn, så är det detta med att kunna, kunskap och kännskap till många ting som egentligen detta är lagat utifrån detta ord här då. Och är det en ting om Gud, så är det att han är full av kunskap. Ja. Och vet du vad, han känner människorna. Och han är full kännskap till oss. Och han har kunskap om allt som är i denna världen. När vi gör oss känt med Guds ord, så vet vi det, att denna världen, den är kommen på ett galt stille, om vi ska säga det sån. Alltså, synden kom in i världen. Och allt blev besmittat av detta. Och detta är något som är i oss. Och Gud, han tåler inte synd. Han hater synden. Men så är det nog hos Gud en personegenskap. Alltså hans misskunnhet är det. Att det inte är förbi med oss. Ser du hur viktigt det är för oss människor att Gud är misskunnelig? Alltså, han vet ju egentligen om allt bland oss. Men så sätter Gud ett miss föran. Så är det som om att det får motsatt betydning. Det som man inte vet på en måte, att vi är som vi är. Och det är den egenskapen hos Gud som gör att det inte är förbi med oss. Ta bort Guds misskunn. Vad sitter du igen med då? Utifrån detta verset, det är ute med oss. Det är ute med oss. Därför är det så viktigt att vi får misskunnhet ifrån Gud. Ja, detta vill jag ta med till hjärtat, vill du? Vill du hoppa på grund av detta? Det är detta som är mitt enaste hopp. Det är detta som är vårt enaste hopp för framtiden. Det är att Guds misskunnhet är det som har gett oss liv. Så det är väl signa gott. Och nu tänkte jag skulle ta fram en i Bibeln som verkligen fick uppleva att få misskunnhet. Och hans namn, det är Mefiboset. Och vi finner det som jag tänkte läsa lite ifrån, det andra Samuels bok, den 9:e kapitel. David sa: är det ännu någon igen av Sauls hus som jag kan göra väl emot för Jonatans skyld? Vi vet att David, han hade blivit konge, han. Men folket hade ju haft en konge för David, och det var kung Saul. Och kung Saul, som var Israels första konge, det står om han att han förkastade ordet Gud hade gitt han. Och när Saul förkastade ordet, så förkastade Gud Saul, så han inte skulle vara kung över Israel. Men Gud fant mannen efter sitt hjärte, David, den hörde gutten ifrån Betlehem. Och så vet vi det, att det blev det som han skulle ta över kungatrona i Israel. Och du huskar att själv om Gud fant David, så ville inte Saul ge ifrån sig makten. Nej, han ville behålla den för allt i världen. Så står det att slaget mot filisterna kom. Det var ju stadig krig med filisterna i Israel. Men så står det att när Saul fick se Goliat, så det blev som alla knäarna i Israels här började att skälva. De blev rädda. De såg denna stora kämpa. Och själv om Saul var ett hode högre än folket, så törde han alltså inte att gå emot denna tvekämpan ifrån Gat, Goliat, denna svära kämpa. Men en dag så kom David in på banan, och så vet vi det, att när David fick höra denna bespottelige mannen tala mot Israels Gud, så så gick han emot han, inte i sin egen kraft, men han gick i ett annat namn. Och egentligen dessa mötena här, de är inte i varken mitt eller andras namn, men det är i Jesu namn. Vi är samlade i ett namn när vi är på möte. Det är Jesu namn vi är samlade om. Och så gick David emot Goliat, och vi vet utfallet på detta. Vi vet att han segrar över den stora kämpa. Och resultatet i Israel av denna segern, det var att kvinnorna i Israel, de sang Davids pris. Och du vet, det blev till en sång som gick Saul på hjärnan. Jag vet inte, det är ju någon som sitter och kör bil som har att de hör som har på radio, vet du, att det är en del som sånger som går igen och igen på radion, och så går de helt på hjärnan på oss. Ja, det går upp igen och så börjar vi att nynna på en eller annan sång. Sån blev det för Saul. Det var en sång som inte han kunde få glömt. Och det var den sången som blev sunget i alla Israels byar när kvinnorna kom ut efter att ha hört om segern över filisterna. Och sången löd sån: Saul har slått sina tusener, men David sina 10 000. Och detta misslyckte Saul. Denna sången fyllde Saul med missunnelse och hat när det gällde David. Och därför så ville han rydda David ut. Han ville få han bort ifrån. Och inte bara en gång, men flera gånger så siktade han in sitt spyd för att spidda David och göra ände på han. Men Gud var ju med han. Det var han som var mannen efter Guds hjärta, så därför så skulle det gå väl med David. Men ifrån det punktet där så begynte det alltså en förföljelse mot David. Och vi vet att han blev jagad som en rapphöna runt förbi. Han måste hålla sig skjult i fjällgrottar och i jordhålor bara för att komma undan Saul. Så står det alltså här som vi läste. Nu är både Saul och hans son Jonathan, de är döda i ett slag mot filistrarna. Och så står det att när David bestiger tronen, så är det alltså ett budskap ifrån den tronen. Och det är detta: är där ännu någon igen av Sauls hus, så jag kan göra väl emot för Jonathans skyld. Tidigare så hade ju David, han hade sagt ifrån, och han var ett intervjuobjekt, om jag ska säga, av Saul efter segern över Goliat. De samtalte sig emellan, Saul och Goliat, rätt efter slaget där han hade vunnit över Goliat. Och då sitter Sauls son Jonathan och lyssnar till David. Och måten David förmedlar budskapet på till Saul angående segern över Goliat, då står det att när han hörte på den samtalen, så blev hans hjärta dratt emot David. Jag syns det är ett ufattligt fint ord. Det blev dratt emot David. Och ifrån den dagen så knyttes där en förbindelse. Det blev ett vänskap där mellan dessa två som varte livet ut. Och han fick han kär som sitt eget liv, David, och lika som med Jonathan angående David. Och när David alltså är kommen på tron, så är det detta: är det någon igen av den släkta där? Sauls släkt. Ja, den förde ju egentligen bara lidelse och vondt med sig överfor David. Han var i angst och i nöd så många gång. Men så säger han allikevel: är det någon igen av Sauls hus som jag kan göra väl emot? Syns det är fantastiskt. Du, detta här är misskunnhet. För David visste och kände till allt som den släkta hade gjort emot han. Men själv om han visste det, så ger han alltså tillbaka det motsatte av det den släkta förtjänar. Nämligen, det är som om han inte visste det, han vill bara göra gott emot dig. Ja. Och sån är Gud emot oss. Inte fortäll mig att Gud inte vill frälse folk och inte vill ge folk det eviga liv. Jo, han bevisar det genom skriften. Och då står det att när detta ord hade gått ut ifrån tronen i Jerusalem, så var det en tjänare i Sauls hus som hette Siba, och han blir kallt in till kung David, och han gentar spörsmål för han: är det någon igen av Sauls hus som jeg kan gjøre Guds miskunnhet imot for et budskap. Som jeg kan altså ut og praktisere Guds miskunnhet imot. David hadde blitt møtt av Gud, og Gud hadde vist han miskunnhet. Og det hadde knyttet hans hjerte opp imot Gud. Det er vel det som har knyttet deg opp imot Gud også, ikke det vel? Du har blitt frelst på grunn av Guds miskunnhet. Nå er det en som vet alle ting, og det er Gud i himmelen. Gud, han har vist meg miskunnhet. Og det er som om Gud, ennå i dag, han roper til denne verden. Er det ennå noen igjen av denne slekta her nede, så jeg kan gjøre min miskunnhet imot, så jeg kan gjøre vel imot, for Jesus skyld. For Jesus, han var den som pekte seg ut, mannen etter Guds hjerte. Og vi vet det at i ham, sa Gud, har jeg velbehag. Og når han fikk se ned på denne jord, og så han sin sønn, og på grunn av det Gud så i sin sønn, så vil Gud gjøre miskunnhet imot oss. Det er det som er budskapet om frelse. Sånn kan vi bli frelst. Ja, er det så skrekkelig galt med oss da? Ja, i utgangspunktet så er det ingen som søker Gud. Ingen som bryr seg om Gud. Naturen vår er sånn, den er fullstendig kollapsa, den er fullstendig fortapt. Dette forkynner Guds ord oss. Ja, men vi kan jo vel prøve å ta oss litt sammen, så må vel Gud være fornøyd med oss da, og mange tenker de tankene. For mennesket er uhelbredelig religiøst, men allikevel, det må plante sitt inn et helt nytt liv i et menneske, skal det bli håp og være håp for oss, og det er eneste Gud som kan gjøre. Så derfor, så måtte vi få miskunn, vi som er her. Du, når Jesus hadde vært her nede, så kan vi jo lese det i Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden. Hvilken verden var det? Den verden som korsfester han. Ser du det? Det er miskunnhet. Gud har elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Og så når disiplene hadde blitt tatt avsked med Jesus, han ble løftet opp som en majestet, så står det at han sa til deg at dere skal begynne her i Jerusalem. Her i Jerusalem? Det var jo her de naglet deg til korset og ropte bort med deg. Ja, begynn her. Begynn her. Ser du miskunnheten? Fortjente deg det, disse mordere, som hadde naglet han til korset? Nei, ja, begynn her. Det er miskunnhet ifra himmelen. Så jeg skal si at Jesus, han har satt seg nå på tronen, og da er det miskunnhet og nåde fra den tronen. Og så lenge Jesus sitter på denne nådens trone, så er døra åpen. Og derfor så, vi hørte det her i går også, kom for alt er ferdig. Absolutt alt som skulle gjøres er gjort. Du kan komme inn på noe som allereie er gjort, og noe som allereie er ferdig. Det som Gud gjorde i Kristus, og så tilbys det oss. Ja, det må jeg si, det jeg gleder meg over budskapet i Bibelen. Jeg vil ta med dette til hjertet. En sittende frelser i himmelen betyr en åpen dør for oss. Men når menneskesønnen reiser seg fra sin sittende stilling, så lukkes døren igjen. Og da endres nådens trone til dommens trone. Og da er der stopp for oss. Og det er meget alvorlig når nådens tid er slutt. Da er det dommens trone. Da vil de rope her i Norges land også, vil jeg tro. De vil gå inn til berghammerne, og så vil de rope til berghammerne og til fjellene, til knausene. Fall over oss. Fall over oss. Og skjul oss for Guds og lammets vrede. Og vreden kommer. vreden kommer. Vær du sikker på det. Men nå er det nådens tid. Kristus sitter på nådens trone. Derfor så sender vi budskapet ut, og så vet vi det at du er velkommen til han. Kom i Jesu navn til han. Ja, var det noen igjen da av Sauls hus? Da var det denne Mefiboset, og det står om han at han bodde i en by som heter Debar. For meg har det blitt fortalt at det betyr hungersnødens land. Dere kan sikkert kommentere det etterpå, om det stemmer. Avsvidde beitemarker. Hvis det er et tilfelle, så er det ganske betegnende, synes jeg, på hva det vil si å være en synder bort ifra Guds herlighet. Det er som å befinne seg i hungersnødens land. Avsvidde beitemarker. Der befant han seg. Og når Siba, denne Sauls tjener, kom inn til kong David der, og ble spurt etter spørsmålet, er det noen igjen av den slekta der? Eller er alle døde? Så kunne denne tjener berette, der er en. Jeg kjenner i hvert fall en som bor der. Det er Jonatans egen sønn, Mefiboset. Han er lam i begge sine føtter. Så blir det altså sagt om Mefiboset, når han var 5 år gammel, Da var det en passepike som passet på han, og så kom meldingen etter hvert. Det strømte ut i landet at kong Saul og hans sønn Jonatan, de hadde falt i slaget med filisterne, et senere slag. Og så kom dette budskapet, og hun som var passepike for denne lille Mefiboset, hun skyndte seg og ville flykte av gårde for å komme i sikkerhet, for eventuelt noen som kom og ville ødelegge der. Og i det hun skyndte seg, så mistet hun denne 5-åringen, og han falt ned, og dermed så ble han lam. Og vi kan si det vel på denne måten her, Mefiboset ble utsatt for et fall, og dette fallet skyldtes ei kvinne. Det er ikke det at jeg elsker å si det. Det er noen som tenker det, å, hør han der liksom, skal han legge skylda på de damene, ja. Du vet, det var jo det Adam gjorde, vet du. Kvinnen som du ga meg, sa han. Men jeg føler det når jeg leser det verset. Det er som å lese egentlig Edens hagereprise, det som skjedde der. Ble utsatt for et fall, og en kvinne var skyldig i fallet. Det var det som skjedde i Mefibosets liv. Han ble lam på grunn av et fall. Og dermed så ble han avskåret fra det å gå. Og det er en stor sannhet for oss mennesker. Når det gjelder det evige liv, når det gjelder å vandre til himmelen, så er vi alle sammen avskåren ifra å gå et eneste skritt på den vei til himmelen. Skulle vi komme oss til himmelen, så skyldtes det ene og alene på at han kunne komme og ta oss opp og så få oss hjem til himmelen. Ser du hvor avhengig vi er av Guds miskunnhet? Ja. Og uten den så er det ute med oss, det er forbi med oss. Han måtte komme. Og da står det slik i Kolosserbrevet, han er den som fridde oss ifra mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Han måtte gjøre det, skulle det bli gjort. Der var vi fullstendig ut av stand til å hjelpe han. Og derfor så blir jeg så glad. Han har tatt seg av min sak. Han har tatt seg av meg. Han har forflyttet meg fra mørkets makt, satt meg over i sin elskede sønns rike. Jeg er kommet over på et nytt plan, fordi han frelste meg. Jeg kunne ikke frelse meg selv. Jeg prøvde lenge å løfte meg selv etter håret, men jeg kom ikke opp. Men du, det var en som kunne det, og det er Jesus Kristus. Det er Jesus Guds veldige sønn. Ja, så det er velsignet godt. Når denne Mefiboset ble rapportert til kong David, så sendte kong David bud med en gang. Det er som at hjertet til David er opptatt med å få praktisert Guds miskunnhet imot denne karen her. Jeg ser for meg det som skjer der nede i Lo-Debar. Der står kongens menn på utsida av døra og banker på. Og så åpnes det opp. Det var en som heter Makir som eide huset der. Og Og så blir det spurt. Vi er sendt ut ifra kongen oppe i Jerusalem. Vi har en ordre om å hente med oss en lammann. Det skal være Jonatans sønn. Hans navn skal være Mefiboset. Og vi har ordre om å ta han med oss opp til slottet i Jerusalem. Og der måtte han komme fram, denne lammet. Og ettersom vi leser videre nedover i teksten her, så legger vi merke til at det der er en som er livredd i dette, og møter David. Og det er som fortida rulles opp i revy for Mefiboset. Han blir kjent med, han gjør seg kjent med hva min slekt har vært med og påført David. Etter at David vant seier over Goliat, så har Saul, min bestefar, han har bare gjort, og min slekt har vært involvert i dette, og gjort han bare vondt. Nå er det nok hevnens time i Davids hjerte. Så står det i det sjette verset, da Mefiboset, sønn av Jonatan, Sauls sønn, kom inn til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden, og David sa, Mefiboset, jeg synes det er så fint. Du, jeg har blitt kjent med en som har kunnskap om alt i meg og mitt liv, og kjennskap til alt i mitt liv, men han har gitt meg miskunn. Det er som om han ikke vet det. Og så har han kalt meg ut av denne elendigheten. Vet du hvorfor? Eller hvordan? Han har kalt meg ved navn. Han har kalt meg ved navn. Det som har med frelse å gjøre, det er personlige greier, det folk. Han har kalt meg for Vidar. Her sier han, Mefiboset. Det går på fornavn. Kan du huske når Jesus kom til Jeriko? Det var en kar som hadde klatret opp i et tre. Han ville i hvert fall se hvem som var kommet der til bys. Og det var Sakkeus. Han hadde aldri hilst på han før, eller sett han før. Men når Jesus kom der, så stanser han under morbærtreet, og så ser han opp. Sakkeus, stig ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Der er en som kaller sine ved navn. Ikke det herlig? Halleluja. Ja, vi har grunn til å øve oss. Og du, tror du de forskjønner det i himmelen? Og du, det er bare her nede det. Ja da, det er godt dere med. Det som skjer videre, vi legger merke til når Jesus møter Thomas etter oppstandelsen. Han var jo ikke til stede sammen med de andre når Jesus var stått opp fra graven. Men 8 dager senere så er Thomas også der. Og så sier Jesus til han, du Thomas, kom med fingeren din. Legg den i naglegapene. Kom med handen din med. Og legg den i sida. Å, min Herre og min Gud. Min Herre og min Gud. Han kalte han ved navn. Han som hadde vært så vantroen 8 dager tidligere, han fikk høre sitt navn uttalt av mesteren. Og når Maria var der ute utenfor grava, så snudde hun seg, og så trodde hun det var hagevokteren. Så sa han til henne, Maria, det er bare en som kan uttale navnet ditt, slik som Jesus kan. Og når han sier det, så er det en personlig klang. Han kalte oss ved navn. Du er min, du er min. Mefiboset, her står David foran denne som ligger der skjelvende. Mefiboset. Han svarte, her er din tjener. Bare gi meg beskjedene. Jeg er klar til tjeneste, Herre. Om jeg kan bøte på noe av det som er skjedd opp igjennom, jeg gjør det gjerne. Jeg skal nå komme ut av knipa hvis du bare gir meg litt tid. Her er din tjener. Jeg lurer på hvordan han tenkte det. Han var lam, han var avskåren ifra å gå. Som kunne han tjene. Ja, la oss legge det til sides. David sa til ham, vær ikke redd. Vær ikke redd. Det var nettopp det han var. Jeg vil gjøre vel mot deg for din far Jonatans skyld, og gi deg tilbake hele den jordeiendommen Saul din far eide. Og du skal alltid ete ved mitt bord. Kan du tenke det? Er det rart det blir en forskrekkelse i Mefibosets liv? Han var full av syndenød, det er jeg sikker på. Og det trengs i dag. Folk må se at de får tapte synder i møte med den hellige Gud. Ikke sant? Och så får vi möta evangeliet, du. Det var Gud som i Kristus förlikte hela världen med sig själv. Så han icke tillregnade dem deras överträdelser. Och så la han ner i oss ordet om förlikelsen. Och nu ber vi i Kristi sted, la dere förlika med Gud. Förlika har funnits sted i Kristus på Golgata. Där blev det uppgjort. Vi kan peka tillbaka på ett verk som är fullfört. Och det är Gud själv som står bak det verket där. Men vi måste vara inte rädd. Jag vill göra väl mot dig. Detta är misskunnighet. Det motsatte av det vi får tjäna. Misskunnighet. Han visade Guds misskunnighet emot ham. Då kastade han sig ned och så sa han: vad är din tjänare att du la ditt öje falla på en död hund som mig? Han kände på en uvärdighet. Och som kan detta ha sig? Jag känner ju till vad vi har varit med på. Och så blir jag mött med misskunnighet. Vad är din tjänare att du la ditt öje falla på en död hund som mig? Tänk dig, han skulle få lov till att äta vid hans bord. Jag vill säga lite grann om det vi som är blivit frälst. Är du klar över det att du är blivit satt till bords med himmelska rätta föran dig? Vad är viktigt att få i sig av näring ifrån Guds sida? Vad tror du Gud vill ge sina barn? Han ger väl stenar väl istället för bröd? Nej, han gör inte det. Men vad slags näring tränger ett Guds barn? Jo, där vill han servera av det som han är mästarkock i. Och för judefolket som vandrade ut av Egypten en gång, så begynte de med att äta det stekte lamm. Det stekte lamm, vad fortalte detta lamm dig om? Jo, det var ett som gick i döden istället för att folket skulle gå i döden. Och det måtte de nyta, det skulle de ta till sig och nära sig av. Du tränger att nära dig av det stekte lamm, det Gud har gitt oss. Han som gav sin son för oss, för att vi skulle gå fri. Du närar dig väl med det, den sannheten där om Kristus. Han döde och jag gick fri. Barabbas gick fri, han som förtjänte döden. Jesus som inte förtjänte döden, han måtte ta det allt. Han döde för att jag kunde gå fri. Och Jesus döde istället för dig. Ta det till dig, du världen, sted för träden. Den nyter väldigt, nytan. Som nyfödda barn må dere längta efter den uförfalskade, andliga mjölk. Och det här har vi Guds ord. Här är du. Det är ju en av förrätten då. Och nyta Guds ord. Ta till dig av det som står i skriften. Så begynner du att växa med denna mjölka här. Du växer till klarhet. Vi vet ju att kattungarna, det går ju lite tid före för öjer. Men då ser de i alla fall. Men vi också växer på ett vis så att vi kan se klarare. För det vi har tagit till oss, denna uförfalskade andliga mjölk, så ser vi ting klarare efter kvart. Så växer vi av oss en del som barn och sjukdomar som följer med. Selv om ett menneske blir frelst, så vet vi det ifølge skriften at han skal for eksempel ikke settes inn som en eldste når han er nyomvendt. Han er så lett for å bli oppblåst. Hvorfor? Han ser riktig nok, men han ser litt for lite. Ja. Derfor så er det en utvikling i dette å være et barn av Gud. Men vi får ta til oss. Og så vet vi det at det der en dag så slo Moses på klippen, och klippen den öppnade sig och så flöjtar vann för folk i öknen. Och vi vet det, när Kristus Jesus, han som är vår klippe, blev knust på Golgata, så förde det till att livets ond kom på pinsedag. Och därmed så kan vi dricka in livets vann oförskyllt. Vi kan ta till oss detta. Du världen, där är nog sitta till bors. Och sitta till bors hos Jesus. Och jag vet inte om vi ska ta med så många fler, många ting. Jag vill läsa också ett vers i Salmos höjsang, det andra kapitel och det tredje vers. Som ett äppleträ bland skogens trär, slik är min älskare bland de unga män. Och sitta i hans skygge är min lyst, hans frukt är söt för min gane. Och han önskar och tillfredsstilla oss med det han har gitt oss. Där är massavis varierat kost i Guds ord. Ta till det, ät, nyt det som är för oss gitt. Så, men han var lam i sina fötter, men han stack fötterna in under bordet. Jag tror han blev mer upptatt av maten än av att han var lam i sina fötter. Själv om vi är blivit frälst, så är inte vi blivit fullkomna i denna världen. Vi vet att vi är ett kar som har fått en rik skatt i sig. Vi är bara ett kar som går till grunden. Vårt yttre människa går till grunden, det inre förnyas dag för dag. Vi är lamme i utgångspunkten, men vi har en rik skatt i oss. Men vi är inte upptatt med karre, är vi väl? Vi är upptatt med den rike skatten. Vi sticker benen under bordet. Vi lägger inte benen upp på bordet. Det är sådana uppdragna unga som gör. Ja. Vi sätter benen under bordet. Så att vi inte ser dig, men så ser vi dig rättande. Som David, vår himmelske David, har berättat för oss. Så vill jag avsluta då med ett vers i Salme 45. Där är det kongen som säger till bruden. Jag syns det är ett väldigt sånt där vers som lär oss att vi vad vi ska fokusera på. Där står sån i vers 11: Hör dotter, ge akt och vänd ditt öre till, glöm ditt folk och din fars hus. Ja, det är ju den upprinnelsen hon kom ifrån, inte sant? Sitt folk och sin fars hus. Det är alltså det hon var född av. Men hon skulle glömma det, ifølge kongen. Och så säger kongen vidare: Och la kongen ha sin lyst i din skönhet. För han är din herre och du ska falla ner för ham. Vi har blivit något annat, vi som har tagit emot Jesus. Har du tagit emot Jesus, så har du blivit något annat än den du blev född av efter naturen. Du har blivit född en gång till ovenifrån. Så sant du har satt i lit till Jesus. Herre Jesus, nu tackar jag för din misskunnighet. Tack för att detta vill jag ta mig till hjärtat. Och jag vill försegla det där. Jag vill ha det där, Herre. Inte för att det inte är något annat, men jag känner på att detta är dyrbart för mitt hjärta. Herrens misskunn är att det inte är förbi med oss. Hade den varit ute, Herre, hade Herrens misskunnighet blir tagit bort ifrån oss, så var det ute med oss. Men Herrens misskunn är det att det icke är förbi med oss. Ja, den är ny hver morgen, din barmhjärtighet, den är stor. Och jag tackar dig och prisar dig för att jag blev mött av den nåde en dag. Och så blev jag förflyttad ifrån mörkets makt och jag kommer över på rikets sida allerede nu. Priser dig för det. Tack för den framtid som ligger föran ett Guds barn. Så ber jag för dig som är kommit samman här och dig som kan se och lytta till Jesus, att en må la sig frälsa av evangeliet. En må öppna sitt hjärta upp för det ord som du har gett oss där. Det budskapet som Bibeln ger. Så en kan bli frälst. För en är ugudlig i utgångspunkten. En är bort ifrån Gud. En är inte intresserad i det som har med Gud att göra i utgångspunkten. Men Herre, ditt budskap är kraften, det är det som kan frälsa oss, Herre. Och jag tackar och prisar dig för att du kan frälsa själar ikväll. Tack Jesus för det, i Jesu namn. Amen.